Ja, jag heter David Fiske, är pastor här i församlingen och jag tycker om den här senaste sången som vi sjunger. Jag tycker om alla sångerna som vi brukar sjunga här i kyrkan, men den här är härlig och de två sista raderna kan vi ju kanske känna igen oss i, fast lite olika gånger. Så några av er är här och så känner ni att även Gud, han är stor och stark. Det var ju liksom vi sjöng på slutet. Och några känner igen er i, jag fattar ingenting. Så kan det ju vara. Så kan det vara när man läser Bibeln. Ah, Gud är stor och stark, jag fattar. Och ibland så är det tvärtom. Jag tycker det är skönt att det får vara både och i den där sången. Och den här gudstjänsten ska få vara både och. Både glädje och allvar, både stora och små. Både att ni lyssnar och att vi gör tillsammans. Så ser den här gudstjänsten ut. Vi ska nu vandra igenom psalm 23. Herren är min herde. Och vi har fyra ställen till det. Fyra delar i den fina psalmen. Och vi ska börja med den första på en gång. Här har vi ju. Det här handlar ju om en herde och om får. Det är den bild som David använder när han ska beskriva sin relation till Gud. För att fåren ska kunna hitta rätt, för att fåren ska skyddas från rovdjur, så behövs en herde. Får är inte liksom ett djur som klarar sig på egen hand. Det är inte en, vi har katter hemma. De behöver lite mat, men sen så klarar de sig själva och sköter sig själva. Det är ju inte ett får. Ett får behöver hjälp. Och så kände David sig. Och då blev Gud hans herde. Och det står om gröna ängar och lugna vatten. Det var precis det som fåren behövde. Lugna vatten där de kunde få dricka. Och gröna ängar där de kunde få äta. Och det får de genom den goda herden. Nu stod jag på det blåa här, det går ju inte. För det är de lugna vattnen. Jag måste ställa mig på det gröna här. Här är platsen dit Gud, vår herde, vill leda oss. Ibland känns det som att vi är här. Och ibland känns vårt liv som att Gud, hjälp mig till det här. Den gode herden, han vill hjälpa oss till vila vid de lugna vattna, till växt och till kraft. Han vill fylla på det vi saknar och han vet var det finns. Han vet var de lugna vattnen och var de gröna ängarna är någonstans. Och vi som får då försöka hitta dit. Det finns ju här en lite konstig rad. Din käpp och din stav tröstar mig. Vad betyder det? Det har jag funderat på. Och då är det så här, nu glömde jag en stav. Här har jag min stav då. Här är herdestaven. Och vad gjorde herden med sin stav? Dels så tänker jag att herden visade, gå hitåt, häng med, han visar vägen. Men staven var ju också faktiskt ett vapen till skydd. När det kom rovdjur, det kunde ju vara björnar och lejon och rävar och vad det nu kan, en räv tar väl inte ett får förresten. Det måste vara en väldigt stor räv. Men olika farliga gnagare och annat. Och så tar då herden sin stav och skyddar fåren. Så käppen och staven är en symbol, tänker jag, för att bli beskyddad. Att någon hjälper. Och att få vägen vidare rätt. Det vill herden göra. Men nu måste vi fundera på en fråga. Följdfrågan är ju, vem är herden? Och i Johannes evangeliet kapitel 10 så säger Jesus, jag är den gode herden och jag ger mitt liv för fåren. Så när vi läser nu den här fina psalmen som skrevs långt innan Jesus föddes, så får det vara honom det handlar om. Jesus är vår gode herde och han vill leda oss till lugna vatten och till gröna ängar. Nu går vi vidare i psalmen. Jag hoppar över vattnen. Och vi kommer till att Gud vill leda oss på rätta vägar. Så läste vi. Han leder mig på rätta vägar. Och det är en jättespännande del i det hela. Och jag vet att det är två personer som är inbjudna att berätta någonting om detta. Vi får se om de kommer. Så, de inbjudna gästerna heter alltså Kalle och Raquel. Och de ska få vara med. Så där. Det kan stå så. Det är bra. Har ni sett Raquel? Raquel! Var är du? Just det, mina ben ska vara med också. Nu, men... vad är hon egentligen? Jag kan berätta en sak. För er som inte vet det så bor vi, Kalle och Raquel, i en bokhylla bredvid ungdomsledarens skrivbord på övervåningen här i kyrkan. Det är lite trångt. Men det är fin utsikt över kopieringsapparaten. Och vi skulle bara gå ner hit. Men Raquel, hon har inte kommit än. Konstigt. Hon fick ju till och med reda på vad den rätta vägen var. Äntligen!
Hej!
Var har du varit?
Jag gick ner från våran bokhylla.
Men det tog ju bara 30 sekunder för mig. Pastorn förklarade vägen. Och om jag får säga det själv så förklarade han det väldigt föredömligt och kärnfullt.
Ja, han visade den rätta vägen ner till kyrksalen. Men jag ville hitta en säkrare och snabbare väg. En genväg.
Genväg? Men den tog ju 5 minuter.
Ja, det kanske inte blev en genväg.
Men, Raquel, det finns bara en trappa ner. Och du, alltså, hur gick du egentligen?
Jo, alltså, först gick jag in på pastorns kontor och sen in i garderoben.
Jaha, okej. Okay. Och sen?
Ja, sen öppnade jag fönstret och hoppade ut till brandstegen.
Jaha, okej. Okay. Och sen klättrar du ner till marken då?
Nej. Jag klättrar upp på taket. Och sen så gick jag balansgång på hängrännan. Och så upp till skorstenen. Där hoppade jag ner.
Ner i skorstenen alltså?
Ja. Så då kom jag ut i det gamla pannrummet i källaren. Sen kröp jag ut genom fönstret vid pingisbordet. Och så gick jag in genom dörren till köket. Och så, ja, nu är jag ju här.
Raquel. Svara ärligt nu.
Ja.
Blev din genväg snabbare och säkrare än den rätta vägen?
Nej. Alltså nej. Inte alls faktiskt. Den tog jättelång tid. Och så blev jag överfallen av en kråka på taket.
Okej. Okay. Raquel, vad tycker du att vi ska lära oss av det här?
Ja, att det är roligt att krypa genom skorstenen.
Okej. Är det något mer som vi kan lära oss?
Att det är säkrare och bättre att ta den rätta vägen istället för att hitta en egen väg.
Precis. Och nu, bara för att du ska komma tillbaka till våran fina bokhylla, så tycker jag att du håller mig i handen. Och så leder jag dig på rätta vägar, Guds namn till ära. Okej?
Ja, ja tack.
Bra, då drar vi. Ja, de rätta vägarna. Den gode herden vill hjälpa oss rätt i livet. Och ibland så pratar vi om det som en uppoffring. Tänk att Gud vill ha liksom ha åsikter om hur vi ska leva och säger gör inte så där utan gör så här istället. Och så nästan ursäktar vi oss för det. Men det finns bara fördelar med att gå den rätta vägen. Man har bara att tjäna på att inte bryta mot det Gud vill. Hans rätta vägar är alltid de bästa och säkraste för oss människor. Skorstenen verkade lockande för Rakel i den här berättelsen av någon anledning. Och vi kan lockas att ta andra vägar än Guds vägar. Men hans vägar är det som är bra för oss. Det är ingen uppoffring. Nu så ska vi sjunga tillsammans. Och sen så kommer vandringen genom psalm 23 fortsätta om en liten stund.
Tack så mycket David. Ja, jag kan börja med att berätta lite grann om vad som händer framöver. För till veckan så på onsdag så är det nattvardsbön här i församlingssalen klockan 6:30. Och på lördag så får vi allihopa komma ut till Björkhyttegården. Och så är det lite loppis och ja, lite så här öppet hus för församlingsmedlemmar. Så på lördag mellan klockan 1 och klockan 4 så kommer det vara någon där. Så kan man åka ut dit på det. Och sen på söndag klockan 10 så är det gudstjänst. Och då är Per-Olof Holti som predikar. Och ja, nu så ska vi ge utrymme för att ta upp en kollekt som går till församlingens verksamhet. Och det här är en möjlighet för oss alla att få vara med och ge in i församlingen på olika sätt. Och nu ger vi möjlighet för att ge in ekonomiskt. Så vi sjunger psalm 21, måne och sol.
Varit där. Men om man ser framför en liten härlig stad vid havet och tar man vägen från Örnsköldsvik till Solberg, en litet ställe som ni inte borde ha besökt för det är så lite, så det har man missat i så fall om ni har varit där, en liten by, och så har man kommit till den lilla byn 10 mil inåt landet, så tar man en väldigt liten väg och så fortsätter man några mil till så man är ute i ungefär ingenstans. Där finns en plats som konstigt nog heter Stockholmsgatorna. Det låter lite konstigt för det är ganska långt från Stockholm. Men det är en kanjon, alltså en ravin. En djup skreva i berget. Och där är det väldigt trångt. Och då tyckte någon som norrlänning som var där att det här känns ju som att vara i Stockholm. Och så fick det heta Stockholmsgatorna. Och man åker dit, det är väldigt fint. Och häftiga berg och så går man ner i den här skrevan eller kanjonen ner i berget och man åker dit även mitt i sommaren så längst nere så är det is kvar och så är det inte hela Norrland, jag försäkrar, utan där nere är det helt enkelt så djupt och så kallt så dit når aldrig solen, så där är det minusgrader även faktiskt mitt i juli. Och den tredje delen av psalm 23 är en sån plats som David beskriver som den mörkaste dal. Och där är det så mörkt. Han har kommit så djupt ner i livet. Han mår så dåligt så solens strålar värmer inte längre. Och han känner att livet är riktigt tufft. I den gamla översättningen stod det i dödsskuggans dal. Där befinner sig David. Hans upptäckt är, när han är där längst ner, dit solen inte når, där isen inte värms upp, att där är den gode med honom. Den gode herden med honom. Han är inte ensam heller där. Och där blir han också ledd ur det och till ljuset igen. Så i psalmen så finns de här olika platserna som motsvarar olika delar av livet. Ibland är vi vid de lugna vattna, ibland är vi i den mörkaste dalen, och det gode herren är nära oss oavsett och vill leda oss vidare. Den gode herren vill hjälpa oss när livet är svårt. Herren stannar kvar. I den sista delen av psalm 23 så byter David bild på Gud. I de fyra första verserna så beskrivs Gud som en herde. Men på slutet så beskrivs han som, ja, en festfixare. En värld som bjuder hem folk till sig. Han byter bild. Och här har vi den fjärde delen. Här är den fjärde platsen i predikan. Och det står om Herrens hus. Och det lite konstiga uttrycket, du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Det låter lite konstigt. Vilka av er här går i skolan? Kan jag få en liten hand på vilka går i skolan? Det kan vara så här, speciellt om man är ny i skolan. Ni kan ta ner händerna. Det märks att ni går i skolan för ni kan det här med handuppräckning. Jättebra. En jobbig sak om man är ny i en skola, det är ju när man ska gå och äta. Och nu vet jag att mina barn, de har specifika platser. Här ska den här klassen sitta. Men när jag gick i skolan var det inte så. Och då kunde det ju hända att man kom där med sin bricka. Med vad det nu var. Och så visste man inte, var får jag sitta? Får jag sitta bredvid de här? Var får jag vara med någonstans? Jag vet inte om du har upplevt det någon gång. Var ska jag sitta nu då? I psalm 23 så står det att Gud ger oss plats. Han säger, du får sitta hos mig. Det säger Gud till David. David känner att han är inbjuden, han får vara med. Och trots att fienderna är där, de som vill honom illa, så ger Gud honom plats mitt i allt. Så vi är inbjudna till Herrens hus, till Herrens närvaro. Och då tyckte vi att det passar bra med ett kors. Det får symbolisera Herrens närvaro, Guds godhet och nåd. Det finns ett spännande ord här. Det står så här, att Herrens godhet och nåd ska följa oss. Vi tar det ordagrant, och stod det så här. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Det är väldigt vackert. Men faktum är att ordet för följa betyder inte följa. Alltså på hebreiska, det språk som David pratade, det betyder lite någonting annat. Och jag tänkte vi skulle illustrera det. Och kan jag få ett barn som vill vara med här och som har spring i benen och vill röra på sig lite grann? Har vi någon som har spring i benen? Ja, då tar vi Edvin, har du spring i benen? Det kan jag ju bekräfta som pappa i det hela. Så att det passar jättebra. Nu är det så här. Bludoa, han ställer upp också, har han lovat. Och Edvin nu här, han är en vanlig människa. Bludoa, kom här. Han är Guds godhet och nåd. Och det ser vi ju i det där leendet, eller hur? Det är inte svårt att se att det är det han är. För ordet följa, ordagrant är förfölja. Liksom stolka, hänga på, inte ge upp. Inte bara följa, det låter lite slappt. Ordet är jättekraftfullt i hebreiskan. När man är som en igel, man hakar på ordentligt. Nu är ditt uppdrag att se om du kan springa ifrån Guds godhet och nåd. Och se om han kan följa med eller inte. Du behöver inte välta alla i bänkarna. Men se, okej. Okay. Nu ska vi se om Guds godhet och nåd hinner med en människa genom livet. Kör! Ja, du ser. Guds godhet och nåd är tätt efter. Ja, det är bra. Så, precis. Perfekt. Guds godhet och nåd sladdade till lite grann. Det är helt okej. Okay. Bra! Vi får tacka er två för er insats. Och så beskrivs Guds närvaro. Guds godhet och hans närvaro i våra liv hänger inte lite slappt efter och kommer glidande liksom, lite i haserna någonstans. Och vi vet inte, oj då, han Gud med mig nu? Guds godhet och nåd är på G och vill komma oss nära. Vi har ju naturligtvis som människor möjligheten att strunta i Guds godhet och närvaro och säga nej tack. Men så har vi sagt ja tack så är han där nära. Och vi kommer aldrig lyckas springa ifrån honom. Han är nära. Så den gode herden vill hjälpa oss genom sin godhet och nåd. Och den kommer inte att lämna. Så, vi går igenom från början. Vi började vid de lugna vatten och de gröna ängarna. Dit vill Gud leda oss. Och för att komma dit behöver vi gå på de rätta vägarna. Och det är alltid de bästa vägarna. Där Gud får berätta för oss hur livet ska vara. Och när vi har hamnat i de mörkaste dalarna. När vi känner att ljuset och solen inte når oss längre. Då är Gud där. Han är faktiskt där. Ibland märker vi det först i efterhand. Men han är där. Och han vill leda oss till hans hus. Till hans närvaro. Och han kommer göra allt han kan. För att vara nära. Vi ber en bön tillsammans. Jesus Kristus, du som är vår gode herde. Tack. Tack att du vill leda oss på rätta vägar. Tack att du vill leda oss till lugna vatten och gröna ängar. Till platser där vi får andas ut. Tack att du är nära oss när vi går igenom riktigt mörka och svåra tider. Och tack att du alltid är nära. Tack att din godhet och nåd följer oss tätt intill genom livet. Amen.
Nu ska vi